Hej. Äntligen är vi på sista söndagen med Jesaja. Jag både skojar och inte skojar. Nej, men Jesaja är ju en fantastisk bok, eller hur? Men ni som har mött mig i mina förberedelser vet att vad man kämpar också med såna här mer äldre texter som dessutom är poesi. Och ibland förutsätter en del förkunskap som vi kanske inte automatiskt har med oss, för att vi lever i en helt annan tid. Vi är ju till exempel inte så bekanta med tempel, eller hur? Vi har liksom inget tempel här utanför, om man inte räknar köpcentret kanske. Så. Det gör ju att man ibland kan missa en del saker när man läser, och poesi kan ju ha flera bottnar också, vilket gör det spännande och utmanande när man ska förkunna. Men nog om min vånda. Jag ska idag predika utifrån Jesaja 61. Men jag tänker att innan dess vill jag försöka ge någon form av bakgrund på det här temat med tempel och prästerskap. Så försöker vi landa i någonting så småningom. Men de som levde i Jerusalem på Jesajas tid hade ju det här templet som ju var den viktigaste byggnaden i Jerusalem. Säkert den största också, skulle jag gissa. Guds boning eller viloplats. Och Salomo var ju den som byggde templet efter sin pappa kung Davids design. Han var ju lite medveten om att det här templet, Gud som skapat universum, ryms ju inte i det här templet. Han säger det själv liksom. Kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel rymmer inte dig. Än mindre detta hus som jag har byggt. Men templet kan man säga var ju delvis en form av symbol. Där man såg det jordiska templet som en plats liksom, där himmel och jord på ett särskilt sätt möttes. En plats där man på ett särskilt sätt kunde uppleva Guds närvaro. Och prästerna då som verkade ha fri tillgång, hyfsat fri tillgång till templet i alla fall. Det är ju den plats där de på ett särskilt sätt får möta Gud. Men egentligen så beskrivs hela skapelsen som ett Guds tempel. Eller tänkt att vara ett tempel. Och det här är någonting vi lätt missar när vi till exempel läser skapelseberättelsen i första Mosebok. För vi har liksom inte riktigt samma referenspunkter som kanske de första läsarna hade. Men där beskrivs skapelsen och också särskilt Edens lustgård eller trädgård faktiskt som ett tempel också, där himmel och jord möttes. Så vi ska gå lite vidare innan vi kommer till Jesaja. Men en av de referenspunkter vi till exempel missar, det har att göra med att Gud utför den här skapelsakten på 7 dagar. På liknande sätt så invigdes templet med en ceremoni på 7 dagar. Och på Israels tid så var ju detta egentligen allmän praxis bland den tiden. Alltså att tempel invigdes under 7 dagar. Så gjorde man även med avgudatempel, som vi skulle kalla det. Och att Gud skapar på världen på 7 dagar skulle ju kanske de första läsarna direkt förstå som att skapelsen beskrivs som ett tempel för Gud. Dessutom kan man se att det finns liksom liknande i design också, hur det utformas templet med hur Edens lustgård till exempel beskrivs. Och läser man designen på templet eller tabernaklet, vilket inte är de roligaste texterna kanske, men så ser man ju att det finns en hel del trädgårdstema. Jag vet inte om ni tänkt på det, med hur templet utsmyckas. Och det återspeglar ju på ett sätt och är utformat efter Edens trädgård eller Edens tempel. Det är också intressant att i andra tempel då som byggdes så placerades en staty av den gud templet invigdes till, liksom inne i templet. I början av Bibeln så är det ingen bildstod som placeras in och används, utan det är människan som placeras som Guds avbild, tänkt att återspegla Gud. Och att människan skapar till Guds avbild, det har ju bland annat att göra med hennes tänkta roll också i Guds skapelse, eller i det här templet. Och en av människans uppgifter kan se att vara präster i Guds tempel. I första Moseboken 2:25 så står det att Herren Gud tog människan och satte hennes i Edens trädgård att bruka och vårda den. Även här visar många bibelforskare att bruka och vårda de ord som används här i hebreiska används inte bara i relation till att kultivera jorden på resten av ställena, alltså i GT, utan används också för att till exempel beskriva prästers uppgifter. Det har liksom en liten religiös klang till sig. Så vi kommer ta med oss det här, men Edens lustgård beskrivs som en form av tempel där himmel och jord på särskilt sätt möts, där människan placeras in som en Guds präst. Människan gör ju dock uppror och går sin egen väg, eller hur? Det som vi brukar kalla för syndafallet. Och det innebar ju bland annat en form av exil från Edens trädgård, från det här templet. Där Adam och Eva fick lämna templet där de som präster på ett särskilt sätt umgåtts med Gud. Men Gud, han sätter igång en räddningsplan. Att återupprätta världen som ett form av tempel också, där himmel och jord återförenas och där människan agerar som präster också och får fri tillgång till Guds närvaro och gemenskap. Vi är som sagt inte så jättevana tempelspråket, men vi ska gå till Jesaja 61. Och den här dikten är ju troligtvis till första läsarna är ju riktad till judar som också befinner sig i exilen i Babylon när den har hänt. Det fanns ju då en rest judar som sörjde den här katastrofen men fortfarande höll fast vid hoppet om Guds löften att de skulle infrias. Så den här dikten uppmuntrar och ger ju hopp till den här gruppen och målar upp en form av vision av en upprättad värld. Så vi ska läsa från vers 1 till 11. Ni som har ben och orkar stå kan ställa er upp, då får ni lite blod i det man här. Då står det: Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till dem med tryckta, att ge dem förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorgdräkt, lovsång istället för modlöshet. Det ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. De uråldriga ruinerna ska byggas upp, det sedan länge förfallna sättas i stånd. Man ska på nytt bygga upp förstörda städer som legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska valla jordarna åt er, era åkrar och vingårdar skötas av utlänningar. Ni själva ska kallas Herrens präster, och Guds tjänare ska ni heta. Ni ska leva folkens rikedomar, deras skatter ska tillfalla er. De har fått dubbelt upp av skam, spott och spe har kommit dem till del. Därför ska du få dubbel lott i sitt land, evig glädje ska du få. Till jag är Herren som älskar rättvisa och hatar plundring och brott. Jag är trofast och ska löna dem, sluta ett evigt förbund med dem. Deras barn ska aktas bland folken, deras ättlingar bland alla folkslag. Alla som ser dem ska märka att det är släkte som Herren välsignat. Min glädje har jag i Herren. Jag jublar över min Gud. Ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken. Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp. Så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk. Varsågod, sitt. Yes, vad säger den här? Det första jag tänker att vi Vi ska notera några saker. Det första jag vill att vi ska notera är ju, vem är det som talar egentligen i början av dikten, eller hur? Herren, Guds ande fyller mig. Herren har smort mig. Att vara smord, det visade ju att en person var utsedd av Gud för en specifik roll eller uppgift. Man smörjde ju till exempel kungar och präster. Och oljan representerar ju den heliga ande. Herrens ande fyller mig, han har smort mig. Det är en smord gestalt som talas. Och hebreiska för den smorde, eller smord, det är ju Messias, kan vi med oss. De flesta av er kanske känner igen den här texten i Jesaja utifrån att Jesus faktiskt citerar den. När han börjar sitt uppdrag efter att han har blivit döpt och smord eller fylld med den heliga ande, så befinner han sig i Nasarets synagoga. Där får han läsa från det här stället i Jesaja och säger: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er som hör mig. Det brukar ju kallas för Jesu programförklaring ibland. Att det säger något om vad Jesus kom för att göra. Jesus verkar identifiera sig själv och sitt uppdrag med vad Jesaja blickar fram här. Kapitel 61. I Jesaja 61 så noterar bibelforskare att den här andefyllda Messias, han har blivit sänd att utföra 7 saker. Betydligt i hebreiskan då, med verbformarna där. Att frambära glädjebud till de förtryckta, ge de förkrossade bot, förkunna frihet för de fångna, förkunna ett nådens år från Herren, trösta alla som sörjer, ge dem sörjade huvudprydnad, glädjens olja. Messias ska utföra 7 handlingar. 7 är ju på ett sätt ett symboliskt nummer för fullhet och något totalt. Och Gud kommer liksom göra allt för att trösta och upprätta. Men det här med 7 handlingar är ju också något lite bekant som kan få oss att associera till den första skapelseberättelsen. Där Gud skapade världen på 7 dagar och då till ett form av tempel. Jesaja verkar hinta om att Messias, han kommer nu med 7 handlingar att skapa någonting nytt ur det här kaoset som blev med exilen. Då från Babylon, men man skulle också kunna tolka det bredare som exilen från Edens lustgård. Messias kommer skapa någonting nytt. Och likt Eden så kommer det vara ett tempel. De 2 sista handlingarna som Messias får uppdrag att göra, det är att de som sörjer ska få nya kläder. Det är inte vilka kläder som helst som syftas på här, utan det anspelar egentligen på prästkläder. Huvudprydnad istället för aska. Prästerna hade i form av turbanliknande huvudgrejer. Olja istället för sorgdräkt. Olja används ju för att smörja präster. Och lovsång istället för modlöshet. En del översätter med lovsångsdräkt. Det har liksom med kläder att göra. Så den tröst Messias ger inkluderar i formen en form av upprättelse igen till den ursprungliga uppgiften att vara Guds präster. Vers 6 sägs det rent ut: ni ska själva kallas Herrens präster och Guds tjänare ska ni heta. Vi kan ju notera särskilt att olja nämns, eller hur? Den här oljan som Messias också är smord med, heliga ande. Och det är som att Messias, den smorde, på ett sätt duplicerar sig själv. Han klär och smörjer en rest av människor som då också får uppdrag att som präster delta i hans mission. Det han är sänd att utföra, att fortsätta det. De smorda får uppdrag att återuppbygga. Vers 4 står det, nu läser jag folkbibelns översättning, att det ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat öde. De ska bygga upp ruinstäderna igen. Platser som varit öde generation efter generation. De som tröstas, de upprättas. och sänds att vara med och bygga upp ruinerna. Innan vi går vidare så tänker jag också att vi ska notera att det finns ju ett litet trädgårdstema i den här dikten. I vers 3 i slutet så står det att de som då kläs och smörjs till präster ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. I diktens sista rader läser vi: liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så ska Herren Gud rättfärdigheten låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk. Och det här kan man ju se som en liten anspelning också på Edens trädgård, där upprättade folket beskrivs som en ny form av Eden, rättfärdighet, en skapelse där rättfärdighet växer och spirar, eller ett nytt tempel. Lätt med dikter, va? Hänger ni med någonting? Det finns många anspelningar och många hit och dit. Och dikter är ju kanske mer tänkta för att meditera över än att dra så här. Men jag vill att vi ska med oss att i Jesaja 61 så, alltså den tröst och befrielse som Messias sänds för att ge, den innebar ju inte bara en befrielse från något, utan även till något, till ett uppdrag. Han befriar och återupprättar de här nedbrutna människorna till sitt ursprungliga uppdrag att vara Guds präster. Det är det vi ska ha med oss. Så. Och Nya testamentet fångar ju upp det här temat kring tempel och präster på olika sätt och ger ju delvis en ny form av innebörd. Dels utifrån vad Jesus gör på korset. En del kanske har lite koll på det judiska templet, att det hade liksom tre delar. Gården och så templet som var i två delar. Det heliga och allra heligaste. Där förbundsarken med Guds närvaro stod. Och mellan de här delarna hängde ett form av tygstycke som kallas för förhänge. Som skilde delarna åt. Och in i det allra heligaste, alltså det arken med Guds närvaro stod, fick ju bara översteprästen komma in en gång per år under noga föreskrivningar. Men det hände ju någonting när Jesus dör med det här. I Markus så står det att när Jesus stod brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Det är egentligen någonting oerhört som händer här. Det Jesus öppnar en form av väg så att vi får komma in i det allra heligaste. Hebreerbrevet 10 och 19 skriver: så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Det är någonting som sker och som ger oss tillgång till Gud på ett nytt sätt. På pingstdagen händer ju också någonting som är oerhört stort egentligen i det här temat. När den helige ande fyller lärjungarna så är det som att de blir små minitempel. Guds närvaro fyller människor. Det är inte längre ett fysiskt tempel på det sättet. Som bär Guds närvaro. I Nya testamentet beskrivs ju församlingen både som ett tempel och ett prästerskap. Vi läser i 1 Petrus 2, vers 4. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap, kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Så ni ser det här tempel- och prästertemat. Då kommer man ju som predikant till slut och inser vi lever några tusen år efter Bibelns tid. Känner ni det? Vi har liksom inte riktigt samma begreppsvärld. När det talas om tempel och prästerskap så kanske vi inte har samma referenspunkter och associationer. Jag vet inte om vad ni automatiskt tänker på om man säger ni är präster för Gud. Har det någon klang hos er? Har ni något form av grepp och vad kan det innebära? Jag kan fundera lite på den. Hur översätter vi det till idag är ju frågan som vi kan klura på. Så det så tror jag att vi som lever efter Jesus på något sätt missar hur oerhört stort det egentligen är att Gud bor i oss genom en helig ande. Att vi har en sån tillgång till Guds närvaro. Vi kan frimodigt möta Gud. Vi har en form av kontakt med Gud som man nog inte hade innan. Men till denna tillgång kommer ju också då ett uppdrag att vara präster. Och hur översätter man det? Det finns säkert flera sätt man kan säga det. Men jag tänker att vi kan tänka vårt uppdrag som att det innebär att vara en bro mellan Gud och människor. Får man medlare. Alltså att inför Gud representera människor och mänskligheten. Till exempel då genom bön. Att ett av våra uppdrag som präster är att lyfta människor, situationer, vår stad, vår värld inför Gud i bön. Och be att Guds goda vilja skulle få ske på jorden så som i himlen. Jag tror faktiskt att vi ibland grovt underskattar bönens betydelse. Ofta så kan vi ibland fastna vid de också tillfällen som är ju en del av det när vi inte riktigt direkt ser de svar vi vill ha. Så. Men ett av våra uppdrag är att be och det har något större betydelse än vad vi ofta tror. Sidospår, men jag såg ett klipp på Instagram, ett videoklipp. Där någon berättar, nu kan inte jag återge det här direkt för att de försvinner ju. Då kan man inte se dem igen, eller hur? Ja. Ni som har Instagram vet vad det är. Men då var det en som berättade en story om att det var en grupp missionärer tror jag som hjälpte till att bygga en kyrka. Och när de skulle bygga den så fick de för sig att ja, vi tar stenar från de här ruinerna. Och när de började plocka stenar där så hittar de en plåtburk. Och i plåtburken hittar de en lapp där det står en berättelse om att dessa stenar var en gång en kyrka som vi tvingades riva för att bygga vårt fängelse, eget fängelse. Men vi vill skicka en bön om att de här stenarna någon gång igen åter skulle få bli en kyrka. Så är det vackert. Tänk på den bönen blev flera generationer efteråt. Så. Vi får inte underskatta bönens betydelse även när det har längre linjer. Att vara präster tänker jag också innebär att inför människor då representera Gud. Vart du än går och rör dig så bär du på Guds närvaro. Det är också ganska stort och jag tror att vi underskattar dess betydelse och ibland också hur mycket det ändå märks. Så. Och jag kan ibland fundera på det. Jag bor ju i Skäggetorp i ett av hyreshusen där i centrum. Undra vad det kan ha för betydelse att jag bor här och ber för mina grannar. Någon gång ibland i alla fall. Så. Det har nog större betydelse än vad vi tror. Och jag tror också att vi ibland underskattar det mandat Gud har gett oss att på något sätt vara medskapare i det han gör i världen. Jag vill avsluta med att landa in i en bild som jag mycket har vilat i med tanke på uppdrag. Och det är att se uppdraget som att vi får vara med och så frön i det nya som växer fram. Guds tempel beskrivs i början som en trädgård. Jag tycker det är en väldigt vacker bild. Och jag tror att vi är lättare associerade till en trädgård än till ett tempel. Och de prästerliga uppgifterna i Edens lustgård beskrevs ju i termer som att bruka och vårda trädgården, det här templet. Jag tänker att vi är sända att med våra gåvor och våra val vara med och odla fram det nya som kommer. Att med våra handlingar och våra böner liksom så frön in i det nya som håller på att växa fram i och med det Jesus har gjort. I vissa tider har ju kyrkan talat om att det kristna hoppet, att det innebär att vår nuvarande jord en dag ska kasseras. Men jag tror ju, många med mig läser och förstår Bibelns framtidsvisioner som att det här nya som hintas om och som kommer snarare handlar om en upprättelse, en förvandling och en nyskapelse av den nyvarande jorden. I Romarbrevet 8 talas det om att skapelsen ropar som en födslovåndor och väntar på sin befrielse. Det finns en befrielse för skapelsen. Ruinerna av skapelsen kommer återanvändas till ett nytt tempel. Men även om vi inte vet exakt hur det hänger ihop så verkar ju Bibeln att tala om att det finns en kontinuitet, en fortsättning mellan den här jorden och den kommande. Likhet som det finns en fortsättning mellan våren och sommaren. Och om det då är sant så tänker jag att vi kan tänka på vår uppgift som att vi faktiskt får mandat och uppdrag att vara med och så in i det nya som växer fram. Och ett frö kan ju verka väldigt litet. Eller hur? Ibland kan man känna sig lite liten i de stora behoven som man ser i vår omvärld och i, ja, nära oss också. Men ett frö ser ju inte allt ut som det kommer växa till att bli. Det finns ju en inneboende, rätt så enorm växtkraft i ett frö. Och det är på något sätt, tycker jag, en hoppfull bild av det vi får med att göra. Tänk om vi skulle våga tro att det lilla som vi ibland kan uppleva att vi kan vara med och bidra med, att det faktiskt är del av någonting större som Gud redan håller på att göra i den här tiden. Som har liksom faktiskt potential att vara med och forma världen, också den kommande. Jag tycker det finns en rätt som vila i det perspektivet. Att vi får vara med och troget så frön. Med våra böner, med våra handlingar. Bara vad ett leende kan göra när vi möter någon. Vi får vila att ingenting vi gör för Gud egentligen blir bortkastat. Att Gud kan använda allt och vill använda våra frön för en trädgård som kommer. Allt kan få vara en del i Guds stora förvandling av världen. Det är varmt här inne och jag ska avsluta. Kanske fick ni med någonting. Vi ber. Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som har skapat den här världen. Och som vill ha en sån nära kontakt med oss människor. Tack för det försoningsverk som du gör i världen och i den här tiden. Tack för att du är en Gud som tar ruiner och bygger upp det till någonting nytt och så mycket härligare. Tack Gud för att du vill smörja oss med din ande och vill sända oss att få vara medskapare det som du gör. Jag ber att du, helige ande, skulle visa oss lite mer vad det innebär för oss. På vilket sätt du befriar och helar oss till en uppgift och vad vår uppgift innebär. Hjälp oss att troget vara med och så frön. Troget vara med och göra olika medmänskliga handlingar med hopp och visshet om att du använder det till någonting mer och större. Och jag tackar dig för det nya som kommer och som växer till i världen. Vi längtar att få se det blomma ut fullt. Men ge oss hopp och tro att troget be och troget vittna om dig på olika sätt. vi lägger den här fortsatta gudstjänsten i dina händer. Be att du skulle komma och beröra oss och tala till oss. Och fylla oss på nytt med din ande. Amen.